Bismillah, alhamdulillah. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman. Allahumma allimna ma yanfa'ana. Waj'alhu hujjatan lana wa la alayna. Amin. Vi har kommit fram till kapitlet Bab Shurutus Salah, bönens villkor. Bönens villkor. Och villkor på arabiska är, man kan säga, som en förutsättning för att själva dyrkan ska accepteras. Och skillnaden på shurut och arkan, villkor och pelare, som också förekommer i våran dyrkan, är att pelare är någonting som sker under själva dyrkan. Som i bönen att göra ruku och sujud, är en pelare, eller pelare som görs i bönen. Medans villkor är någonting som måste uppfyllas innan dyrkan. Det är en förutsättning för att själva dyrkan ska kunna påbörjas från första början. Och villkoret måste också fortsätta under hela dyrkan. Till skillnad från till exempel sujud. Det är en del av bönen och det är inte hela bönen. Men att ha wudu är någonting som man måste ha innan bönen och under hela bönen. Och bryts wudu så bryts bönen. Okej? Okay? Så uppfyller man inte ett av villkoren, så kan man inte utföra respektive dyrka. Men självklart, allting har sina undantag. Yani dessa villkor ska uppfyllas om man kan. Om en person inte kan, som vi kommer att nämna en person till exempel, kanske inte kan vända sig mot Qibla på grund av någon anledning, då är han ursäktad och ber åt det håll som han kan be åt. Okay? Men generellt så måste man då uppfylla dessa villkor för att ens dyrkan ska vara korrekt. Och bönen har 9 villkor. 9 stycken villkor. Vi har nämnt några av dem. Författaren har tagit upp några av dem. Och kommer att ta upp några till, inshallah ta'ala. För att kolla era kunskaper, vilka är bönens 9 villkor? Ni kan samarbeta. Abi? Att man är muslim, sent.
Att man har avsikt.
Man har avsikt. Ja. Ja, tamyiz, som betyder på svenska. Urskiljningsålder. Ja. Att man har nått, och eller man ser att det är ungefär vilken ålder. För bönen. 7. Precis. Att man är 7 år. Då har vi nämnt 3 villkor. 6 kvar.
I sitt sinnesbruk.
Att man är i sina sinnesfulla bruk. Man vet vad man gör. Då har vi nämnt 4. Någon annan? Formulera.
Att man har wudu.
Så en person som är junub kan be med wudu?
Nej. Att man är rent
i sin. Nej. Raffel hadath, att man avlägsnar det orena tillståndet, vare sig det är mindre eller större. Så man måste vara precis när man pratar. Ibrahim?
Platsen blir på ska vara rena.
Formulera.
Man tar bort
izalatun najasa. Att man avlägsnar det som är najis. Och då säger ulema från 3 saker. Du nämnde platsen. 2 till.
Kläderna.
Och kroppen. Naam. Sätter al-aura. Ett till villkor att man täcker sin aura i bönen. Istiqbal al-qibla. Man ska vara riktad mot qibla. Nu börjar vi närma oss. Har vi någon kvar då? Ahsant. Dukhul al-waqt. Att tiden för respektive bön har gått in. Al-ulama brukar nämna väldigt enkelt att när det kommer till villkoren för dyrkan så brukar de här 3 nämnas först i varje dyrka. Och det är islam, wal-aql och tamyiz. Som är fastan, hajj och liknande. Att personen är muslim, personen är i sina sinnesfulla bruk och att personen har nått denna urskiljningsålder. De här 3 kan man ha generellt inför alla former av dyrkan. Och sen då izalat och najasa, ta bort najasa, raffel hadath, av gå ur det orena tillståndet, och sen då sätter al-aura, täcka sin aura, istiqbal al-qibla, vara vänd mot Mekka, och duhul al-waqt, att tiden för bönen har gått in, och en niya, att man har avsikt. Och vissa madahib räknar en niya från bönens pelare, men det i slutändan samma, det leder i slutändan inshallah till samma fråga, att man måste ha avsikt när man ber. Det kommer vi inshallah komma till senare i boken. Taib.
Hur räknas kunskap in också?
Nej.
Att man har kunskap?
Nej. Det är ingenting som Ulema nämner. Men självklart, en person kan ju inte be utan kunskap. Taib. Bönen har 9 villkor. De här 9 villkoren, står de uppradade i Koranen eller i Sunna? Finns det någon ayah som nämner att bönen har 9 villkor? Någon hadith som säger att bönen har 9 villkor? Mm. Finns inte. Taib, om någon kommer till dig och säger att det är bidda. Ni har hittat på det här. Det här är någonting som är påhittat i islam. Vad säger du då?
Finns det något som kallas för masalih eller masalih?
Ja.
Alltså.
Sommar?
Det är bara som om du har gjort för att underlätta.
Ja. Bittetabbur, yani genom att forska och söka bevisen i Koranen och Sunna, så fann man att det finns 9 stycken villkor för att bönen ska accepteras. Och då samlade man dem för att underlätta för folk. För alla dessa villkor är ju inte något som ulema bara har sagt från ingenstans. Att du ska ha 9 och sen finns det inget bevis för det. Det finns ju bevis. Du ska stå mot Mekka, det finns bevis. Så alla dessa 9 har sin grund i Koranen och Sunna och al-Ijma. Och vi kommer inshallah då nämna dem. Författaren har nämnt vissa av dessa villkor. Han har nämnt izalat och najasa. Och han har nämnt raffel hadath. Och vi kommer då nämna idag, inshallah och ta'ala, setru al-aura, istiqbal al-qibla, och vilken? Duhul al-waqt har också författaren nämnt. Nia kommer senare. Så mashallah, de flesta av villkoren kommer vi inshallah att täcka. Vem läser första hadithen? Som var hadith 220. Och som ni ser finns det en hadith efter. Och den hadithen har vi nämnt tidigare i boken. Den har inte givits något nummer här. Varför? För att i vissa nusach, vissa manuskrift, saknas den hadith. Eller på den här platsen i boken. För den har nämnts tidigare. Okay? Och hadithen är svag. Hadith Aisha, alltså den som följer. Att den som tappar wudu i bönen går iväg och gör wudu utan att prata och kommer tillbaka och fortsätter där han lämnade bönen. Den hadithen är svag och den går emot denna hadith som vi nu läser. Där profeten alaihissalam säger att om någon av er släpper vind under bönen, så ska han gå därifrån och göra wudu och sedan ta om sin bön, gärna från början. Och det här är det som är sahih. طيب denna hadith är berättad av Al-Khamsa och Ibn Hibban ansåg den vara sahih. Naam. Och vissa ulema håller hadithen att vara hasan. Det finns mer autentiska hadither som tyder på exakt samma sak. Dessa hadither finns i Sahih Muslim, där profeten alaihissalam sa la taqbalu as-sala bi ghayri tahur. Bönen accepteras inte utan att man är i ett rent tillstånd. Sahih Muslim, är klart och tydligt. Bönen accepteras inte utan att man är i ett rent tillstånd. La taqbalu as-salah man ahdatha hatta yatawadda. Bönen accepteras inte från den som tappat sin wudu tills han gör om sin wudu. Dessa hadith är sahih. Och vissa ulema nämner att författaren kanske inte nämner dem för att de är så kända, att varje talib al-ilm känner till dem, utan nämner istället denna hadith som kanske är mindre känd för studenterna. Nah. Denna hadith bevisar då att man måste ha wudu för att be. Den bevisar att man måste ha wudu för att be. För om din bön bryts av att tappa wudu i bönen, så är det underförstått att du inte ens kan börja be utan wudu. Eller hur? Taib. Och också versen i surat al-Ma'ida. Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salah faghsilu wujuhakum. Till slutet på versen. Troende, om ni står för att be, tvätta då era ansikten, och sen fortsätter versen. Yani, gör då wudu. Så den nämner Allah Azza wa Jalla att man ska ha wudu inför bönen. Och det här är någonting som al-umma, al-ulama är överens om. De har konsensus i den här frågan. Att man måste ha wudu för att be. Att bönen är ogiltig utan al-wudu. Denna hadith bevisar att personen som tappar wudu under bönen bryter sin bön. Yani, den bevisar att det finns vissa saker som bryter bönen. Det finns vissa saker som bryter bönen. Och generellt allt som bryter wudu bryter bönen. Men att en person ska få till exempel urin eller liknande i bönen är väldigt ovanligt. Utan det vanliga kanske är att personen då släpper vind. Någonting som ibland kan drabba alla människor. Då bryts personens bön. Och vad gör han då? Då ska han fälljan sarif. Ska han gå därifrån och göra om sin wudu. Han får absolut inte stå kvar och be utan wudu. Varför nämner vi detta? För en person kanske skäms. Att ska jag lämna bönen? Folk kommer kolla på mig. Folk kommer förstå. Och så vidare. Och han står kvar och ber utan wudu. Eller man har sagt att det här är haram. Och det är till och med att göra narr av bönen. Det är som att du gör narr av Allah subhanahu wa ta'ala när du står där och ber utan wudu. Så att det är absolut inte tillåtet. Och som Sheikh Uthaymeen säger, om man skäms, kan man hålla för näsan, lyfta på huvudet lite och gå därifrån i bönen. Och kanske folk tänker att han har näsblod. Du har inte ljugit, du har inte sagt att du har näsblod. Men du gör det och folk kanske får den bilden utan att du... Folk då behöver då förstå att du har tappat vind. En annan viktig sak med hadithen, det är att hadithen bevisar hur man bryter bönen genom att man går därifrån. Vad många gör när de ska lämna bönen är att de är mitt i bönen, vart de än befinner sig, vänder huvudet till höger och säger salamu alaikum. Ja. Till exempel, han tappar sin wudu. Eller kommer på i bönen att han inte har wudu. Eller måste bryta bönen på grund av någonting akut. Han ser sin lilla barn springa runt med en kniv eller någonting. Så han får flipp och måste avbryta bönen. Vad gör då vissa människor? Ni har säkert sett att de står i bönen. Så gör de sig till höger. Salam alaikum. Som man gör typ i janazabönen. Är det så man ska avbryta bönen?
Nej.
Utan hur avbryter man bönen? Med avsikt, med nio. Och aslen. Om du släpper vind i bönen. Ska du sen avbryta bönen? Eller är bönen redan avbryten? Den är redan avbryten. Så fort du släpper vind, din bön är batel. Du ber inte längre. Samma sak, personen som kommer in i bönen och börjar be och kommer på att jag har inte wudu. Ska han avbryta bönen? Nej. Han ber ju inte ens. Om du inte har wudu så ber du inte. Så det är bara gå därifrån. Så man ska då inte under några som helst omständigheter i vanliga böner säga salam till höger sida. Det här saknar grund. Det finns inte nämnt i någon hadith eller någonting sånt, utan det är någonting som folk bara hittat på. Taib. Vi går vidare till nästa hadith. Vem läser? Harun.
Radiyallahu anha, sa att Allahs nabi sallallahu alaihi wasallam sa, den som i bönen kräks eller får näsblod eller förkyld.
Hadithen efter. Vi sa att den här hadithen är svag och den repeteras.
Aisha radiyallahu anha berättade att profeten sa,
sallallahu alaihi wasallam sa, Allah accepterar inte bönen från kvinnan som fått sin period om hon ber utan khimar, slöja. Rapporterad av de fem utan An-Nasa'i och Ibn Khuzaima som ansåg den vara autentisk.
Ahsant. Naam. Nu kommer författaren att nämna ungefär fyra hadither som handlar om att täcka sin aura. Gärna bevis för nästa villkor, att täcka sin aura i bönen. Och ordet aura är i vanliga fall, eller betyder det som man skäms för att visa. Eller aurat på arabiska är det som man skäms för att visa, gärna sin nakenhet. Att visa sin arm klassas inte som aura, utan det är de privata delarna och så vidare som då klassas som aura. Och det finns två sorters aura, kan man säga. Aura när det kommer till vad man får se, kolla på utanför bönen. Eller visa utanför bönen. Och sen aura i bönen. Okej? Okay? Men egentligen, som Sheikh Suleiman Raheili sa i Dars här, han säger att det är bättre att använda ord som till exempel vad man ska täcka i bönen. För att det är inte riktigt aura, utan det är vissa saker som man måste täcka i bönen måste man inte täcka utanför bönen. Så kanske bättre att säga vad som man ska täcka i bönen, vad som inte ska visas i bönen. Men man kan språket tillåter att man ändå säger aura. Taib, den aura som ska täckas i bönen. Och Allah subhanahu wa ta'ala har i Koranen sagt i surat Al-Araf: Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Och barn till Adam, ta eran zina, eran prydnad, era vackra kläder, fi kulli masjid, inda kulli masjid, vid varje masjid. Och det betyder här bön. Moské betyder här bön. Surat Al-Araf 31. Så, ya bani Adam, människor, khudu zinatakum, ta eran zina, när ni står för att be. Och här nämner Allah att man ska ta sin zina, yani sin prydnad, sina vackra kläder inför bönen. Och då säger här ulema att prydnad är någonting utöver att täcka sin aura. Eller hur? En person kan täcka sin aura med någonting som inte är prydnad. Med något simpelt. Taib. Och då är det underförstått att om du ska ha prydnad i bönen, så är det underförstått att du måste nog täcka din aura. Vilket är den viktigaste prydnaden. Ja, ni kommer före att ha en prydnad. Så den här versen används då som bevis på att man måste täcka sin aura i bönen. Och sen också de hadither som vi kommer att nämna i detta kapitel. Och också ulema nämner hadithen där profeten a.s. sa det att det är förbjudet att göra tawaf runt Kaaba om man är naken. Det var någon dålig tradition som folket i Jahiliya hade, att de gjorde tawaf, de gick runt Kaaba nakna utan kläder i Jahiliya, för att de tänkte att kläderna är köpta med haram, så vi kan inte ha dem när vi går runt Kaaba, vi går runt utan kläder istället. Det är så dumma var de. Och då så förbjöd profeten a.s. att man går runt Kaaba utan kläder. Och han sa i en annan hadith att göra tawaf runt Kaaba är salah. Så man förstår då länken med att tawaf är som salah. Och i tawaf måste man vara påklädd, då måste man också vara påklädd i bönen. Och därför har ulema nämnt ijma, konsensus, på att det är haram att be naken. Det är haram att be naken utan kläder. Så första hadithen i kapitlet handlar om kvinnan. Där så säger profeten, eller Aisha radiallahu anha, berättar att profeten a.s. säger att Allah accepterar inte den menstruerande kvinnans bön om hon inte har en khimar. Och denna hadith är inshallah och ta'ala sahih eller hasan. Tirmidhi säger att hadithen är hasan. Al-Hakim säger att den är sahih. Imam Zahabi bekräftade detta. Ibn Khuzayma, Ahmed Shakir, Sheikh Albani nämner att den är sahih. Så här säger då profeten a.s. att Allah inte accepterar bönen. Och då säger här Sheikh Uthaymin, yani detta bevisar att det finns vissa faktorer som gör att gärningar inte accepteras. Det finns accepterade och icke accepterade gärningar. Bara för att en person ber betyder inte att hans bön är korrekt. Han kanske ber utan wudu. Är hans bön korrekt? Nej, den är mardud. Eller han hittar på att han ska be dhuhr 6 raka. Är hans bön accepterad? Inte accepterad. Eller hur? För att profeten alaihissalam sa att den som gör en gärning som inte överensstämmer med vår religion kommer inte få den accepterad. Så han säger här, la yaqbalullah salataha ibn. Allah accepterar inte den menstruerande kvinnans bön. Aslan, kan en kvinna som har sin period be?
Nej.
Så vad menas med hadithen? Vad menas med hadithen? Det menas kvinnan som är könsmogen. Alla är överens om att kvinnan som har sin period inte ber. Det är haram för henne att be. Även om hon ber i timmar, det accepteras inte. Det är haram för kvinnan som har sin period att be. Och det är inte det som menas med hadithen. Utan vad som menas med hadithen är att profeten alaihissalam använder ordet ha'ib, yani menstruerande, för att indikera på könsmogen. En kvinna som nått åldern där hon fått sin menstruation. Men hon har blivit könsmogen. Den könsmogna kvinnans bön accepteras inte utan khimar. Det är det som är betydelsen av hadithen. Taib. Al-ha'id betyder här al-baligha. Yani kvinnan som är könsmogen. Och han använde här al-ha'id. Han nämnde för att då tala om när kvinnan blir könsmogen. Nämnde han här menstruerande. Men de lärde har sagt att det finns andra faktorer som också bevisar när en person nått puberteten och blivit könsmogen. Okej. För både pojkar och flickor så är det 15 års ålder. Är man 15 är man könsmogen. Okej. Både pojkar och flickor. När man fått könshår är man också mogen. Och när man har fått en ihtilam, yani utlösning, är man också könsmogen. Och sen när det kommer till kvinnan, när hon får hennes period, blir hon könsmogen. Och det behöver inte vara så att man måste få alla fyra, utan får man en av dessa så är man könsmogen. Så även om en tjej skulle få hennes period när hon är 12 eller 13, så är hon könsmogen. Och ska då börja be hennes 5 böner, hon ska fasta ramadan och så vidare. Okej? Okay? Nej. Taib, denna hadith bevisar då att kvinnan måste täcka sig när hon ber. Allah accepterar inte bönen från den könsmogna tjejen utan khimar. Och ordet khimar är plural på ordet khumur. Eller el-khimr. Vahua bekesr el-kha. Al-khimar eller al-khumur, yani man kan säga båda. Och det på arabiska betyder någonting som täcker. Samma ord som khamr, alkohol. Yani något som täcker, döljer ens förstånd. Khimar betyder då något som täcker och syftar här på vad som täcker kvinnans huvud. Det som vi idag kallar för hijab eller sjal. Yani är typ som synonym på khimar. Som täcker huvudet och går ner över axlarna. Det är en khimar. Så profeten alaihissalam nämner här att kvinnan måste ha en khimar när hon ber. Men han nämner inte kroppen. Att den ska täckas. Och då nämner här Sheikh ibn Uthaymin att Allah alam, det är underförstått. Yani en förklaring är att det är underförstått. Täcker du huvudet måste du täcka kroppen. När du ska be. Naam. Hadithen säger att Allah accepterar inte bönen från en kvinna som är mogen tills hon täcker sig. Man kan förstå motsatsen av hadithen. Om kvinnan inte är mogen, kan hon då be utan hijab? Nej, det kan hon. Kvinnan som inte, eller tjejen, flickan som inte är könsmogen, din lilla syster, din dotter eller någonting som är 7-8 år och vill be, Om hon skulle be utan hijab så är hennes bön korrekt. Okej?
Okay. Det är ändå rekommenderat att hon ändå
också ska. Alla kan lära sig och så vidare, men gärna, det är inte ett måste. Utan det är när hon blir könsmogen som hon måste täcka håret i bönen. Och här nämner också Tirmidhi efter denna hadith att detta är åsikten som de lärda är på, att om kvinnans hår blottas i bönen så är hennes bön ogiltig. Yani, hon ska täcka håret, huvudet i bönen. Okej? Okay. Det är också ett fel som vi säger, de har på sig hijab och man ser håret sticka ut längst ner eller man ser halva luggen sticka ut här framme, som tyvärr har blivit mode i vissa länder. Och det här är fel. Det är inte korrekt hijab att visa håret, utan håret ska täckas. Syftet med hijab är inte att det ska vara vackert, syftet med hijab är att det ska dölja ens skönhet. Vi går vidare och vi kommer komma tillbaka till kvinnans klädsel efter dessa två kommande hadither som tar upp mannens klädsel i bönen. Vem läser?
Jabir radiyallahu anhum berättade att profeten sallallahu alaihi wasallam sa till honom: om klädesplagget är rimligt, svep och in dig med det vill säga i bönen. Och hos muslim lyder hadithen: korsades ändar med varandra om plagget är stort. Och om det är trångt, använd det då som en izab, ett skynke. Jag muttafak om det.
Läs nästa också.
De rapporterade även Abu Hurairas radiyallahu anhu hadith att profeten sallallahu alaihi wasallam sagt: ingen av er ska be med endast ett klädesplagg utan att det täcker hans axel.
Ja. Ahsant. Tayyib. Dessa två hadither handlar om mannens kläder i bönen. Och första hadithen, den nämner då Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma att profeten alayhi salam sa till honom att om klädesplagget är rymligt. Och klädesplagget betyder här något som liknar en izar, ett höftskynke, som en stor handduk kan man säga, fast kanske längden av 2-3 stycken nästan. Det är lång eller kort beroende på klädesplagget, vad liknande plagg som man kunde ha förr i tiden. Om det är rymligt, om det är stort, då ska du linda in höften, alltså mellan naveln till knäna som är mannens aura. Och när du har lindat så blir det kanske tyg över 1 eller 2 meter. Då tar du upp det över axeln. Om det blir ännu mer tyg över, ta upp det över andra axeln. Så att det täcker höften ner till knäna och överdelen av kroppen. Det här är det ultimata, att be med att täcka från axlarna ner till knäna. Men kan du inte, räcker inte kläderna till, så använd det då bara som en izar. Då räcker det med att du täcker underdelen av kroppen, eller från naveln till knäna. Okej? Okay? Så kan man, täcker man också axlarna. Kan man inte, så räcker det med att täcka höften. Yani från naveln ner till knäna. Okej? Okay? Och de lärda säger att bönen är korrekt för en sådan person som inte kan täcka överdelen av kroppen. Har man inte tillgång till kläder, så alla lärde överens om att den bönen är korrekt. Men vi kommer sen till ikhtilafen om man kan täcka axlarna men ändå inte gör det. Okej? Okay? Så denna hadith berättar då att den viktigaste delen att täcka i bönen är underdelen. Och det har nämnts i vissa andra hadither att mannens aura är från naven till knäna. Naven till knäna. Och då säger här ulema, yani under naven. Själva naven är inte aura. Och knäna är inte heller aura. För det säger till knäna. Så att om klädesplagget stannar strax vid knäna, så är det täckande. Självklart bättre att ha fina kläder i bönen, men vi talar här om yani det minsta man får ha på sig när man ber. Är bönen korrekt om en person då ber med till exempel shorts och t-shirt? Shortsen går till knäna. Det kanske är opassande klädsel. Men vi talar här om, är bönen korrekt eller inte? Rent islamiskt. Har du rätt att gå fram till honom och säga, broder, din kläder är haram, ittaqillah, din bön är batil, ta om din bön? Eller har han uppfyllt villkoren för bönen men missat rekommendationen att ha på sig finare kläder? Taib. För de lärda säger att när man ber står man inför Allah Azza wa Jal, och på samma sätt som man sätter på sig fina kläder när man ska möta någon man tycker om eller älskar eller högaktar, så är Allah mer berättigad att man ska försköna sig för honom. Så att man har fina kläder när man ber. Men vi talar här om, yani, tillåtet, inte tillåtet. Vad är det minsta man måste ha på sig för att be? Taib. Sen nämndes då hadith Abi Huraira om det här med axlarna. Att profeten a.s. sa att ingen av er ska be Laysa ala atiqihi minhu shay. Ingen av er ska be utan att täcka axeln. Och i vissa hadither atiqay. Här nämns det i singular atiqihi. Och i vissa hadither, och båda är sahih, atiqay i plural. Så att åtminstone täcka en axel. Båda axlarna är bättre. Ta i den här frågan, att täcka axlarna i bönen. Är det sunna eller är det wajib? Yani, om en person ber med bara en izar. Han har bara ett höftskynke. Ni vet alla vad izar betyder. Izar. Höftskynke, som att du har en stor handduk runt midjan som går ner till knäna. Och bar överkropp. Accepteras bönen eller inte?
Ja, du ändrade på frågan. Men,
ja, är det sunna eller wajib?
Det är wajib. Om han har tillgångskläder så är det wajib. Du sa förra resan, sa du fel amr, grunden är att det är...
Ahsant, wajib. Ahsant, ahsant. Voilà. Ahsant, mashallah. Det jag lutar åt att det är wajib. Varför? För som brodern sa, profeten al-Islam har beordrat. Och grunden i beordringar är att det är wajib. Och det här är åsikten av Imam Ahmed, i den kända åsikten i hans medhab. Och också åsikten av Imam al-Bukhari, Imam al-Mundhiri och Ibn Baz i denna tid. Det finns också andra lärda, men generellt några stora namn som då säger att det är wajib. Medan Imam Ahmed också tar lättare på sunnabön. Han säger till wajib i farbön. Men i sunnabön släpper man på mycket saker som är wajib i obligatoriska bönen. Som vi kommer att nämna, att man kan be sunnabön åt ett annat håll än qibla. Man kan be sunnabön sittandes och så vidare. Men vi talar här om farbönen. Då så säger Imam Ahmed att man då ska täcka sina axlar. Och att det är förbjudet att be med bara axlar. Men sen också säger vissa ulema att bönen är korrekt, men det han gör är haram. Taib. Och sen har vi den andra åsikten, qawl al-jumhur, de flesta ulema. Och från dem al-a'immatu al-thalatha, Abu Hanifa, Malik och Shafi'i, rahimahullah al-jami', som då säger att det är rekommenderat att täcka axlarna i bönen. Och de säger att axlarna inte är från al-awra. Men i såna här frågor så har vi vad som kallas för al-ahwat, det som är säkrast, att vara på säkra sidan. Och vad är den säkra sidan i den här frågan? Att täcka axlarna. Alhamdulillah. Jag har aldrig bett utan att täcka axlarna. Det finns inget behov av att göra det. Så att det säkraste är att alltid täcka axlarna när man ber. Allah alam. Men samtidigt, om någon skulle vara på andra åsikten och så vidare, så finns det då, yani, majoriteten av ulema är på den åsikten att det är sunna och inte wajib. Det som måste täckas är al-aura och inte axlarna. Och även om man då är på åsikten att man måste täcka axlarna, så räcker det med att täcka en axel. Det räcker med att täcka en axel. Och är man på den åsikten så ska axlarna täckas, det vill säga det räcker inte med att ha ett linne med ett tunt band här, för då syns hela axeln. Utan då måste du minst ha någon form av t-shirt. Okej?
Okay? En axel ska täckas vilket då? Höger eller vänster?
Spelar ingen roll. De säger att den är lite tenzi, att den är yani avrådande. Det är avrådande. Och de använder också andra hadither. Att profeten alaihissalam salla fi thawbin wahidin. Att han bad med en thawb, ett tygplagg. Men hadithen är inte klar och tydlig på vad som täcktes och inte täcktes av kroppen. I alla fall det säkraste ahwat är att man följer denna hadith och att man täcker axlarna när man ska be. Wallahu
alam. Men vad är det som bevisar att man kan täcka en då?
Är det är riwayan. Den riwayan som säger atiqihi. Att man då täcker en axel.
Den andra var sahih också. Men...
Ja, den andra också sahih. Så att praktisera någon av dessa hadither, både och. Taib, en fråga som alltid kommer. Folk som är i hajj, ber de inte med bara överkropp? De har izar, de här vita kläderna, och så vissa ber med bara överkropp.
Det är specifikt för detta fall, och de täcker en axel.
Ja, vissa täcker en axel, vissa de så här svettas och så, de ber, täcker ingen axel alls. Ja. Men i alla fall, det är också ett missförstånd. Det finns ingenting som säger att i hajj så ska man springa runt med bar överkropp. Och det finns ingenting som säger att i hajj så ska man springa runt med en blottad axel under hela hajj. Utan det som är sunna är att när man kommer till Mekka första gången och ska göra tawaf al-qudum, den första tawaf när man kommer in i Mekka, då är det sunna att lägga rida under armen så att ena axeln då blottas. Man visar ena axeln och armen. Och springer runt Kaaba. De tre första varmen joggar man lite. Sen lägger man tillbaka och täcker axeln. Det här är det som är sunna. Men vad gör folk? De är så okunniga att de har sådär hela hajj. Blottar de ena axeln. Och det är inte sunna. Utan sunna är att bara göra det i den första tawaf när man kommer till Mekka. Okej? Okay? Och även efter tawaf, du täcker axeln när du ska be. Det är det som är sunna. Men folk har gärna missuppfattat denna sunna. Så vi går vidare till nästa hadith. Som går tillbaka till kvinnans klädsel i bönen. Vem läser? Ja. Den athar berättas då från Salama där hon sa att man frågade profeten alaihissalam om en kvinna får be med en dirr, en klänning, och en khimar, slöja utan izar, höftskynke. Och han sa ja om klänningen är så pass vid att den täcker ovansidan av hennes fötter. Berättad av Abi Dawud och imamerna ansåg att det korrekta är att den är mawquf. Vad betyder mawquf igen? En hadith i mawquf, babu. Att uttalandet stannar vid en sahabi och inte någonting som då tillskrivs till profeten alaihi salatu wassalam. Naam. Men även om denna athar är mawquf, som många av ulema säger, och det finns liknande athar från sahabas kvinnor, att de brukade be med dessa tre klädesplagg. En dirr, en khimar och en izar. Taib. En dirr är en klänning, yani, från axlarna ner, till fötterna. Eller täcker fötterna. Khimar, det som täcker huvudet. Och en izar, höftskynke. Yani vad man har under klänningen. Och ulema säger att det kan idag vara också byxor eller liknande som hon har hemma under hennes klänning. Nah. Och det här är inte wajib att hon har dessa tre plagg när hon ska be, utan det som är wajib är att hon täcker sin aura. Och då kommer vi till frågan, vad är kvinnans aura i bönen? Vad säger ni?
Specifikt för
bönen. Ja.
Fötterna.
Generellt. Kortare svar. Allt förutom?
Ansiktet och händerna.
Nej. Allt förutom ansiktet och händerna. Accent. Gör alltid enkelt. Allt förutom ansiktet och händerna. Ja. För profeten alaihissalam, han sa en sahih hadith som finns i Tirmidhi. El mar'atu aura. Kvinnan är aura. En hela kvinnan är aura. Förutom det som då har nämnts som ett undantag. Ja. Och ansiktet behöver hon inte täcka i bönen. Ibn Abdul Bar säger أجمعوا على أن للمرأة أن تكشف وجهها في الصلاة. De lärde är överens om att det är tillåtet för kvinnan att visa sitt ansikte i bönen. قال القاضي هو إجماع. Det är konsensus. Och vad beträffar hennes händer, nästa fråga, så är de flesta ulema på åsikten att de inte är aura i bönen. Och händerna, som du sa, det är ifrån vristen eller handleden. Ja. Och sen vad beträffar fötterna, så är de flesta ulema på åsikten att hon måste täcka sina fötter i bönen. Och det här är åsikten av al-Malikiya och al-Shafi'iya och al-Hanabila. Till skillnad från Abu Hanifa, rahimahullah al-Jami', som är på åsikten att hon inte behöver täcka fötterna i bönen. Och även Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah är på den åsikten. Men Allah alam, denna athar och andra athar och hadither indikerar på att kvinnan ska täcka sina fötter i bönen. För det går tillbaka till grunden också, al-Mar'atu awra. Gärna förutom vad som har nämnts som ett undantag. Och då så säger här Ibn Uthaymin också. Även om man då säger att hennes fötter är aura, så är fotsulan inte aura när hon gör gärna sujud. Det är lugnt. Och det här nämner namn andra ulema också. Så kvinnan ska då täcka hela kroppen i bönen. Förutom ansiktet och händerna. Men enligt en affär så ska då klänningen gå ner och vara så pass lång eller vid att den täcker fötterna. Ja. Och inshallah, det är den korrekta åsikten att kvinnans fötter är aura. Som vi sa, al-mar'atu aura. Och också hadithen om isbal, kommer ni ihåg den? Hadithen om isbal, då profeten alaihissalam förbjöd männen från att ha kläderna under anklarna. Och då så sa, vem var det, Umm Salama, men då kommer kvinnornas fötter att synas. Och då så sa han, alaihissalatu wassalam, låt henne då dra ner den en shibr, ett handsmått. Och sen till slut då en vira, gärna så att de, ett underarmsmått, att de släpar i marken. Så att de täcker fötterna helt och hållet. Används också som ett bevis på att kvinnans fötter är aura. Nah. Och det är ett fel som man ser att många kvinnor tar lätt på detta. De går ut med kortare kjol, visar inte bara fötterna, de visar också bland smalbenet, går ut på sommaren med sandaler utan strumpor, och korta kläder och så vidare, även om hon alltså har korrekt klädsel. Ibland du ser jilbab, kanske till och med niqab, men visa fötterna, det blir fel igen. Så att fötterna ska täckas. Nej, kvinnor ska täcka fötterna. Isbal gäller bara för män och inte för kvinnor. Nej. Det här var några bestämmelser kring kläder. Sheikh Uthaymeen lägger också till här villkor på kläderna, att de ska vara mubah, de ska vara tillåtna, de ska inte vara haram. Ja, du kan inte be och sen täcka dig med haramkläder. Exempel på haramkläder. Snudda kläder, stulna kläder. Korrekt svenska här. Dödskalle? Mer generellt, att man har en avbild på kläderna. Nej, att kläderna gjorde av någonting som är haram, till exempel som han sa gris. Eller att män ber med siden eller silke.
Kors på kläderna.
Att det är kors på kläderna.
Liknande kanske.
Att det är kläder som är unika för vissa icke-muslimer. Ja. Så det är ett villkor för att kläderna ska vara tillåtna. Och sen finns det stor ikhtilaf. Hos de lärda kan man be med till exempel stulna kläder eller inte. Till och med så långt att de har i sina fiqhböcker diskuterar en person som bara har ett klädesplagg som är stulet. Ska han be med det eller ska han be naken? Och många ulema säger att han ska till och med be naken. Han kan inte be med de här stulna kläderna. Hans bön blir ogiltig. Så det är väldigt allvarligt. Men den korrekta åsikten alla som många av våra ulema säger är att han kan be med dessa kläder. Hans bön blir korrekt, men han får synd på sig. Han ska inte be med dem. Men om han gör det så är hans bön korrekt. Men han får synd för att han har på sig stulna kläder. Okej? Okay? Stulna kläder, kläder som är köpta med knarkpengar, kläder som är köpta med ribbapengar och så vidare ska man inte ha. Förutom en person som gjort toba. Han var kafir, han blev muslim. Det är förlåtet. Han levde i jahiliya, han blev praktiserande. Alltså det är inshallah förlåtet. Så länge det inte är någons egendom som han vill ha tillbaka. Alltså då ska man ju ge tillbaka det som man då har tagit. Men generellt då så ska man inte be med haramkläder. Man ska ha på sig halal. Ett annat villkor är också att dessa kläder täcker. De inte är tajta och genomskinliga. Och med genomskinliga menas att man kan se hudfärgen. Än spontant man kollar, man ser direkt personens hudfärg. Sådana kläder kan man inte be med. Alltså vid auran är de genomskinliga. Taib. De ska inte heller vara tajta. Och här nämnde Sheikh Suleiman en fajda som jag hörde idag. Han sa, vad menas med tajt? Jo, att när man står upp så visar de kroppsformerna. För kläder som är pösiga visar kroppsformerna när du gör rukå till exempel. Då lägger sig kläderna runt rumpan till exempel, eller hur? Det är inte det som menas. Det här är helt okej, både för män och kvinnor. Det som menas med att kläderna är så tajta att när man står så syns kroppsformerna. Yani tajta jeans, vad heter de här nya byxorna? Tights. Va? Slimfit. Okej. Okay. Sånt här kan man ju inte be med. Ja? Så här simbyxor eller jag vet inte vad. Det går inte att be med sådana kläder. Utan de ska vara pösiga. Och också att kläderna inte ska vara najis. De ska inte vara najis, de ska vara rena. Nej, det var kortfattat då gällande kläder. Nej. Vi går vidare till nästa hadith. Vem läser?
Senast till uppmärkt vi att vi inte hade bett mot Tilla. Varpå
Ahsant. Jazakallah khair. Ja. Nej, vi väntar med den. طيب. Amir ibn Rabi'a radiyallahu anhu nämner att de var ute med profeten al-Islam på en resa under en kolsvart natt. Och de hade svårt att hitta Qiblas riktning. Så de bad åt det håll som de trodde var korrekt. Och när solen senare gick upp så fann de att de hade bett åt fel håll. Och då uppenbarade Allah azza wa jalla denna aya. Vart ni än vänder er så finner ni däråt Allahs ansikte. Naam. فَأَيْنَمَا تُوَلُّ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Och denna hadith berättas av Tirmidhi som säger att den är svag. Men vissa av ulema säger att den är hasan. Hadithen är hasan. Baserat på de stöd som finns till hadithen. Och bland dem är Al-Hakim som säger att hadithen är hasan. Al-Hakim och även Al-Bani, Sheikh Al-Bani nämner att hadithen har shawahid, den har yani andra hadither som stöder den. Och dess betydelse yani överensstämmer med islams principer. Denna hadith lär oss nästa villkor för bönen. Och det är att man måste vara vänd mot Qibla. Och det här nämner Allah i surat Al-Baqarah, vers 144. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Vänd era ansikten, gärna i bönen, till den heliga moskén i Mekka. Och det här är någonting som al-ulama är överens om. Att det är ett villkor för bönen att vara vänd mot Qibla. Och Sheikh Uthaymin nämner att det är en ni'ma i denna religion att vi får vända oss mot Qibla, denna heliga moské. Det är också någonting som alla profeter har gjort, som Ibn Taymiyyah nämner, att alla profeters Qibla var mot Mekka. Och det är någonting som enar muslimerna. Det enar muslimerna när vi ber åt samma håll. Tänk om vi skulle stå och be åt olika håll. Så nu ska vi be Isha. Ja? Någon ber höger, vänster. Fram. Det blir knas, eller hur? Men den här enigheten binder oss samman. Det är vackert att vi alla riktar oss åt samma håll. Ja. Och denna hadith bevisar att det är en skyldighet att försöka då be mot Qibla. Sahaba var ute på resa och de kunde då inte be mot Qibla för att det var kolsvart. Förr i tiden kunde man navigera genom att kolla på stjärnor, månen, solen. Det kan man fortfarande, inte bara förr i tiden. Men det är vi som inte kan. Många av oss vet inte hur man gör. Men alhamdulillah, kunskapen finns kvar. Att man kan navigera med hjälp av stjärnor, med hjälp av solen och månen. Man kan också navigera med hjälp av saker i naturen och så vidare. Ja. Och det är wajib när man ska be att be mot Qibla. Och det är också då wajib att göra sitt yttersta för att hitta rätt håll att be åt. Yani du kan inte bara i skolan eller på jobbet, du ska be dhuhr, bara ställa dig och be åt vilket håll som helst och hoppas på att det är Qibla. Din bön blir då ogiltig om du inte ens har försökt. Din bön blir då ogiltig. Du måste ta reda på åt vilket håll Qibla ligger. Samma sak om du är ute i skogen, ute i naturen och ska be en obligatorisk bön, så måste du också försöka hitta Qibla. Okej? Okay. Och alhamdulillah, det finns ju som vi sa tecken i naturen. Och idag har vi också dessa redskap som underlättar, kompass. Vi har också många appar i mobilen som kan visa vart Qibla ligger. Så dessa måste man använda för att hitta rätt håll. Eller om man är på en plats där det finns andra människor, så kan man fråga. finns muslimer, åt vilket håll ligger Mekka? Man frågar någon pålitlig. Eller om man är på en plats där det kanske är icke-muslimer, på en flygplats, och du frågar kaptenen till exempel på vilket håll ligger norr eller söder, och han säger till dig ligger dit, då vet du på ett ungefär åt vilket håll Qibla ligger. Så man måste fråga i alla fall. Men om man inte kan fråga, du är ute i skogen, du är ute i öknen, du är inlåst i ett klassrum eller någonstans, du kan inte kolla på himlen, det finns ingen kompass, mobilen är död, tiden för bönen går ut, du måste be. Åt vilket håll ska du be? Åt det hållet du tror är Mekka. Och sen om det visar sig vara fel håll, du är ursäktad. Okej? Men att man i alla fall måste försöka be åt rätt håll. Det är det som är budskapet i hadithen. Och om det visar sig sen att man bett åt fel håll, så är din bön korrekt. Men bara efter el-ishtihad. Bara efter att man försökt bett eller be åt rätt håll. En person som inte gjort ishtihad, han är inte ursäktad. Han måste ta om sin bön. Okej? Okay? Och det kan hända ibland. Du kommer till ett jobb eller någonting, eller hem till någon, och personen säger, men Qibla ligger dit. Och du ber. Och så kommer någon, kanske efter en vecka, säger, men varför ber du dit för? Qibla ligger dit. Och man har inte kollat upp det till exempel. Men du gick på hans ord. Och han är pålitlig. Han själv kanske gjorde fel. Alltså du är ursäktad. Eller kompassen i mobilen visar fel. Det händer ju ofta nu att de visar olika. Men du försöker i alla fall att be åt rätt håll. Då är du inshallah ta'ala ursäktad, även om det visar sig att du har bett åt fel håll. Och du behöver inte ta om bönen. Vi har också nämnt det här att man kan genom vissa saker i naturen veta åt vilket håll Qibla ligger. Och vi har ju de här väderstrecken. Norr, söder, öst och väst. Vet man, eller första frågan, åt vilket väderstreck ligger Mekka i Sverige?
Sydost,
precis. Så vet man åt vilket håll söder ligger, så är det mot söder och sen lite till vänster. Vet man åt vilket håll norr ligger, så är norr ditåt. Alltså vet du, söder är motsatta hållet, och då måste Mekka vara ditåt. Så att det går ibland att gärna ta reda på. Är man ute i naturen, finns det en jätteenkel sak man kan göra för att veta åt vilket håll söder ligger. Är det någon som vet? Vi har nämnt det här förut. Riffy, du som är ute i naturen, joggar.
Ja.
Hur hittar du?
Ja, jag vet inte, jag har hört något förut om skuggor och sånt.
Ja, ah, det där är nog en annan nivå.
Ja.
Haron. Okej, okay, träd, formulera.
Jag minns inte hur, men jag känner till att det
är så. Okej, okay, någon som vet det här med träd? Som
grenar, de tjockare grenar.
Åt? Åt väst.
Åt söder.
Åt söder, ja. De flesta grenarna och de tjockaste grenarna på träd som växer fritt, alltså träd som är ute fritt, utan skuggor, där finner du att de flesta grenarna och tjockaste grenarna växer åt söder. Enkelt, eller? Söder. Jenny, söder, det är varmt, det är sol. Lätt att komma ihåg. Och samma sak, myrstackarna lägger sig på södersida av träd och stenar och liknande. Ja, men sen finns det en massa andra. Vissa, den här norrstjärnan och vissa mossa. Och, det finns en massa saker man kan hitta med i naturen. Men det är enkelt det här med trädet till exempel. Och det är bra att känna till sådana här saker även ur allmänbildning, överlevnadsteknik om du skulle gå vilse i skogen någon gång. Så det är bra att känna till sådana här saker. Ja. Ja. Nästa hadith. Kort, vem läser? Lamin.
عامر بن ربيعة رضي الله عنه
لا 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 ده نفتر
ده نفتر أبو داود رب كتيرة رضي أنس بن
مالك لا 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 أبو هريرة 226
Abu Hurayra radiyallahu anhu sade. Allah sendebil sallallahu aleyhi ve sellem sade. Kısma mellan öst och väst är qibla. At-Tirmidhi och Al-Bukhari ansul hadith och rastark.
Ja. Här säger profeten alaihi wasallam att vad som är mellan öst och väst är qibla. Berättar du Tirmidhi och den är sahih. Yani denna hadith bevisar en viktig sak. Och det är att man ska be mot qibla. Men det behöver inte vara med största precision. Gärna om det är lite fel så är det lugnt. Taib. Och ulema skiljer på den som är nära Kaaba och den som är långt bort från Kaaba. För ju längre bort från Kaaba, ju svårare blir det att rikta sig mot Kaaba. Okej. Okay. När man är framför Kaaba, du står där, må Allah underlätta för oss att stå framför Kaaba. Amin. Då måste du självklart be mot Kaaba. Du ser den framför dig. Och där finns det ibland, eller det finns utrymme för att vända sig lite till höger och vänster. Och det blir ändå mot Kaaba. Hänger med? Men ju längre bak man kommer, ju längre långt bort man kommer, ju svårare blir det då att liksom, vad kan man säga, fånga Kaaba, dess riktning. Vi befinner oss, om jag inte har fel, ungefär 4000 kilometer från Mekka. Ungefär något sånt där, 4000 plus kilometer från Mekka. Om du bara vänder dig lite någon centimeter till höger, du vänder dig mot ett helt annat land. Vi talar inte om en annan stad, vi talar om ett annat land kanske. Jemen, Afrika, jag vet inte vad. Vänder dig lite till vänster, kanske vänder dig mot Irak eller Iran. Eller det blir ett annat land. Hänger med? Är bönen accepterad? Nej. Alhamdulillah, islam är enkel. Den är inte komplicerad, den är inte svår. För om du skulle vara så här, du måste vända dig exakt i Sverige mot Mekka. Det skulle vara jättekomplicerat. Och därför alhamdulillah på ett ungefär igen. Man behöver inte vara så hård. Och Sheikh Uthaymin säger, vissa överdriver. Vissa gamla moskéer, de byggdes med tron på att Mekka var åt ett visst håll. Och det var lite, moskén är lite sned. Vad gör vissa människor? De kommer och river hela moskén. Han säger, det är fel. Han säger, det här är, i religionen har översett, har förlåtit detta. Men också att vet man att Mekka ligger åt ett visst håll så ska man ju inte med flit bli åt ett annat håll. Som till exempel den här moskén som är lite sned. Då kan man ju ändra på raderna så att folk ber mot Mekka. Det är ju inte hela världen liksom. Det går ju att ordna sådana saker. Men i slutändan, en liten avvikelse till höger eller vänster är lugnt. Baserat på hadithen då, att mellan vad som är mellan öst och väst är qibla. Och den här hadithen, där tilltalar profeten alaihissalam folket i Medina. Vad som är mellan öst och väst för dem är Mekka. Men inte för oss i Sverige. För oss är det vad som är mellan nordost och sydväst. Det är qibla för oss. Om man kollar på 180 grader, då blir det för oss mellan nordost och sydväst. För folket i Mekka blir det då, som vi sa då, vad sa vi? Öst och väst. Så att man får kolla på vart man befinner sig. Sen någon som befinner sig i ett annat land, det kanske blir något annat för honom och så vidare. Men i alla fall att man är vänd mot Mekka. Det är det som är det relevanta. Och sen om man skulle vara lite fel till höger eller vänster så är det lugnt. Taib, sista hadithen som också är relaterad till att vara vänd mot Qibla. Eller afwan, innan det. Det finns tre undantag där man inte behöver vara vänd mot Qibla. Tre undantag. Och dessa nämner här Sheikh Bassam och även Sheikh Ibn Uthaymin. Vilka är dessa tre undantag?
När man är resande, sitter på något reddjur eller någonting och ber en frivillig bön.
Ahsant. Det var den sista. Den första eller andra.
Om man är sjuk eller liggandes.
Ett mer omfattande ord. Du har helt rätt.
Om man inte kan.
Om man inte kan. Eller ajz. Och den andra.
Om man är rädd.
Ahsant. För en skiftum. För rukbanen. För rijalen. Av rukbanen. Ahsant. Låt oss gå tillbaka. Den första. Eller ajz. Om man är okapabel att be mot qibla. Som en person. Ulema nämner här exemplet av en person som är sjuk. Sängliggandes och inte kan vända sig. En person som är paralyserad, förlamad, äldre, brutit nacken, ryggen, jag vet inte vad. och ligger där och det finns ingen som kan vända personen mot qibla. Och personen ska be liggandes och tiden för bönen håller på att gå ut. Då ber personen åt det hållet som han ligger eller sitter. Det som inte kan. Och ulema använder också som exempel en person som är fastkedjad eller fastbunden. Han är fånge, fastbunden vid en pelare eller stol åt ett annat håll än qibla. Han ber åt det hållet han kan. Det hållet han sitter. Taib, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Alla kräver inte mer av oss än vad vi kan. Och den andra versen, fattakullaha mastata'atum. Yani, lyd Allah så gott ni kan. Och ulema nämner också här det kanske mer vanliga exemplet. När man är på ett flygplan och tiden för bönen håller på att gå ut och du ska be din obligatoriska bön. Och de säger till exempel alla sitter på sina platser, det är turbulens, ingen får gå upp och tiden för sig håller på att gå ut och flyget åker mot norr och du sitter riktad mot norr. Får du då be? Nej, du får be, du är ursäktad. För du kan inte stå och be mot qibla. Fattakullaha mastata'atum. Men man ska försöka att kanske be, slå ihop bönen innan man går på planet eller när man går av planet, om det är dess tid för att slå ihop bönen. Eller att man kan stå och be på planet om det finns en möjlighet. Vissa mashallah muslimska flygbolag är väldigt generösa. Man kan stå och be där de förbereder mat eller liknande. Det finns ibland lite utrymme där bak i planet och så vidare. Vissa plan, mashallah, som Saudi Airlines, de har till och med en moské, lite böneplats i planet, mashallah, med qibla som visar hela tiden. Så mashallah, alhamdulillah. Man försöker i alla fall så gott man kan. Fattakullaha mastata'atum. Det var första, al-ajz, när man inte kan be mot qibla. Yaskut, yani khalas, du är ursäktad. Den andra var al-kha'if, den som är rädd. Den som flyr från någonting farligt. Den som flyr från fienden eller flyr från en naturkatastrof eller liknande. Då ber han åt det hållet han flyr åt. Springandes, ridandes. Yani, det är inte ma'kul, yani, logiskt att personen ska vända sig när han flyr och be åt det hållet han flyr ifrån. Det går ju inte. Han är jagad av till exempel en skogsbrand och springer för sitt liv och tiden för bönen håller på att gå ut. Alltså, han ber springande så till hållet han springer. Eller rider, eller sitter i bilen, eller på sin motorcykel, eller vad det nu är för någonting. Taib, han är ursäktad. Och sen den sista, en person som då är resande. Och det är nästa sista hadith som kommer att belysa den frågan. Och jag kan ta den så att det går lite snabbare här. Den berättas från Amr ibn Rabia radiyallahu anhu som sa att jag såg Rasulullah alayhi salatu wassalam be på sitt riddjur åt det hållet som han red åt. Muttafaqun alayhi, och det lades till Bukhari, yumi bi-ra'sihi, han brukade buga med huvudet och han brukade inte göra detta i den obligatoriska bönen. Och hos Abi Dawud min hadith Anas radiyallahu anhu att om profeten alayhi salatu wassalam reste och han ville be frivillig bön, så vände han sitt djur mot qibla, gjorde takbir och sen så bad han åt det hållet som djuret red. Och denna hadith är hasan. Alla dessa hadither bevisar att det är tillåtet att be frivillig bön åt ett annat håll än qibla om man är resande. Inte att man är hemma och ska be åt ett annat håll än qibla, utan om man är på ett färdmedel, häst eller kamel, eller idag flygplan, tåg eller båt eller liknande. Då kan man då be åt det hållet som ens färdmedel eller transportmedel är riktat åt. Och de flesta haditherna nämner inte den qaid, yani det undantag som Anas nämnde, att han brukade göra takbir åt qibla och sen vända sig åt det hållet som han skulle färdas. Så Ibn al-Qayyim säger att de flesta haditherna är generella. Det är inte ett måste. Det är inte ett måste. Vissa ulema säger att det är en rekommendation. Att om du kan vända dig mot qibla, Allahu Akbar, du ska åka dit till exempel. Och qibla dit och säger Allahu Akbar. Och sen tar du din häst och rider åt det hållet du ska och ber åt det hållet som du rider åt. Det är en rekommendation, men det är inte ett måste, utan det räcker med att du då ber sunnaböner åt det hållet som du färdas. Men här är också en viktig qaid, tillägg, och det är att profeten a.s. gjorde inte detta med den obligatoriska bönen. För man ser många ta lätt på den här frågan. De ber alla obligatoriska böner sittandes på flygplanet, i bilen, i bussen, på tåget. Fast de kan be på flygplatsen, de kan be ståendes eller någonting sånt. Men så är profeten alltså bad sittandes när han reste. Nej, du får inte förstå hadithen så. Ulema har nämnt att det här är bara gällande sunnabönen. Den obligatoriska, det gick han ner och bad på marken mot qibla. Han stod och bad mot qibla. Och det enda undantaget som vi sa är om du inte kan. Alltså, då är du ursäktad att be sittandes eller be åt ett annat håll. Även om det skulle vara en obligatorisk bön. Och hadithen bevisar också sist att när man ber sittandes så brukade då profeten a.s. och det här gäller all bön som är sittandes, om du ber på en stol eller någonting sånt. Hur gör man då? Jo, när man gör rukå så böjer man sig ner lite grann och sen går man då upp. Och sen när man gör sujud så böjer man sig ner lite djupare. Och man behöver då inte göra sujud på något objekt utan i luften. Och samma sak med rukå. Taib. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.